En ny rapportsäsong står inför dörren. Och så händer det riktigt spännande saker i kryptovärlden med ett event som bara inträffar en gång vart fjärde år. Det är några av sakerna vi kommer att prata om idag, men visst har vi ett gäng till på agendan.
Ja, men exakt. Vi börjar med veckans trade från Mikri som har tittat närmare på Kinnevik. Och sen så har vi ett väldigt osäkert läge just nu i ekonomin. Och vi kommer därför titta lite närmare på aktier som man kanske ska äga i ett sånt här klimat.
Då tar vi och kör igång! Programmet där vi pratar om börsen och allt som rör de finansiella marknaderna. Och vi spelar in dagens avsnitt tisdagen den 16 april. Tisdag, det innebär att det vankas en ny trade. Den här veckan är det Mikrit som har tittat på Kinnevik. Kinnevik, det är ju ett sånt här klassiskt svenskt investmentbolag som jag tror att väldigt många känner till. Men vill du börja med att bara säga några ord om bolaget?
Ja, vi kan ju börja med att nämna, som du säger, många känner till dem. Det är väldigt många som äger dem också. Väldigt älskade bland småsparare. Men resan på aktiemarknaden har ju varit minst sagt jobbig senaste år. Men i takt med att vi har sett det här liksom piggare börshumöret, vi har fått förhoppningar om lägre räntor, då har vi sett mycket räntekänsligt gå starkt. Och där är ju Kinnevik ett av de bolagen med sin, kanske framförallt den här onoterade portföljen, mycket olönsamma bolag. De har stått upp ordentligt. Och nu har jag Mikrit tittat närmare i den här kursgrafen.
Ja, men spännande. Vi tar och hoppar in i grafen så tittar vi på vad det är Mikrit vill göra. Han ser ju hur den här aktien då etablerat sig ovan ett motståndsområde. Den har samtidigt tagit ut både 200 dagars och 50 dagars glidande medelvärde.
Det är ett styrketecken.
Ja, men precis. Och det är väl verktyg man väldigt ofta använder inom teknisk analys för att hitta köpläge. Köpläge, det ser han, och framförallt då vill han ta en position om han ser att den rör sig ner mot det här stödet på 114 kronor.
Just det, ritar vi in där.
Det ritar vi ut.
Som också snyggt sammanfaller då vid 200 dagars glidande medelvärde, ska sägas.
Stjärnorna står rätt, ja, kanske precis. Man kan säga.
Vi får ju se, de kommer med rapport på torsdag. Vi spelar in tisdag. Så att på torsdag kommer med rapport. Det ska bli jättespännande, tycker jag, att få ta del av den. Jag tänker också med tanke på att man har sålt, man ska sälja Tele2. Man kommer sitta på en ganska stor kassa. Vad gör man med den? Och nej, men det är som sagt, torsdag värt att hålla koll på. Det är upplagt för lite högre volatilitet i den här aktien, så att det kanske är vettigt att, som Mikrit då gör, att han väntar lite och ser reaktioner framöver och håller koll på den här 114 kronors nivån och se om det är där han fiskar upp den. Och så får vi se. Sen är det ju ett stöd långt där nere där vi har sett tidigare bottnar, men det är runt 90 kronor. Dit ska väl förhoppningsvis
inte ner dit.
Precis. Men som sagt, det är ju högre räntor som gäller just nu, och då mår den här aktien kanske mindre bra.
Ja, och vi kan ju bara säga det att sen väntar ju han på en uppgång på upp mot 129 kronor. Kommer han dit, då flyttar han upp den här stopplossen, skalar av en bit av innehavet. Och sen så men hoppas han på att den ska fortsätta upp mot 150 kronor.
Just det.
Och det är väl hela den här traden sammanfattad, skulle man kunna säga. Spännande med rapporten också. Får vi följa. Sen har ju du också ett webbinarie på agendan, eller hur?
Ja, exakt. Jättekul ska det bli. Jag och min kollega, tillika produktspecialist, ska hålla mig i handen när vi har ett webbinarium då nästa torsdag. Man ser informationen här i skärmen, ser jag. Och vi kommer att prata lite om marknaden, möjligheter som har uppstått, potentiella risker och hur man kan använda sig av våra produkter för att antingen försöka hitta någon edge gentemot marknaden eller kanske bara skydda sig mot en eventuell nedgång. Så det ska bli superkul.
Kul. Man anmäler sig på IGs hemsida, och vi kommer också lägga en länk i den artikeln på di.se.
Just det kommer finnas länk på YouTube ligger. Också, ska jag säga, så på sociala medier.
Vi börjar med helgens oroligheter i Mellanöstern. Det var i lördags som Iran skickade hundratals drönare och missiler mot Israel. Vi vet ju inte än exakt vad det kommer bli för konsekvenser av det här, men det vi kan säga ganska säkert i alla fall är att det ökar ju spänningarna i området. det leder till en oro både på börsen och i världen i stort, eller hur?
Ja, nej men verkligen. Vi hade ju en riktigt sur stängning i USA i fredags. Vi fick en riktigt sur stängning i USA igår, måndag. Och där var ju faktiskt Stockholmsbörsen, det var ju pigg till en början.
Ja, men det var lite märkligt kan man tycka att den var upp så där över 1% när ändå det här har skett.
Ja, men jag vet inte om marknaden kände där och då. Nu blir det lite bakåtblickande, men att det kanske inte kommer eskalera ändå. Det kanske liksom inte blir värre nu ändå. Då hade vi inte fått Irans svar då. Men sen fick vi det. Och sen efter uttalanden från Israel igår eftermiddag var ju då börsen, svenska börsen var upp 1,5%. Sen stängde den upp 0,5%.
Hårda uttalanden där från Israel.
Exakt. There will be a response kom det från Israel. Och då amerikanska börsen klappade ihop 1,5% igen. Svenska börsen tappade 1% och 1% ner idag tisdag. Så att det är klart att det blir oroligt. Vi har lite grafer som ska på något sätt illustrera den här ökade osäkerheten. Och då har vi först och främst VIX-index.
Vi tar och tittar på graferna då.
Ja, och VIX-index mäter ju då volatiliteten på börsen, rörelserna på börsen. Då ser vi att, och det här ses ju som ett mått på osäkerheten hos investerare. Så att om det är låg volatilitet, då känner man sig ganska lugn överlag. Ett bra tecken på liksom god riskaptit där ute. Men den har vaknat till liv, kom upp ganska ordentligt, som jag ringat in här i grått. Högsta nivån sedan i oktober. Det har gått snabbt och liksom på något sätt visar ju på den här ökade osäkerheten. Vi har ju något som heter Fear and Greed Index som vi pratar om ibland. En klassisk sentimentsindikator. Hur investerare mår där ute, och den har kommit ner till fear, till rädsla. Så från liksom extrem girighet till rädsla. Och det är väl ett tecken i tiden. Och vi ser också att oljepris biter sig fast över 90 dollar fatet. Och
ja, det brukar väl påverkas positivt eller om man ska säga. Det brukar hållas högt när den här typen av händelser och oroligheter i världen sker.
Ja, men exakt. Och vi pratade ju väldigt mycket olja förra avsnittet, men det är klart att det finns frågetecken och orosmoln kring utbudssidan just nu med det här spända läget mellan Iran och Israel. Så att vi får se lite grann var det tar vägen. Vi ska snacka mer inflation sen också, för det är klart att det har en effekt på inflationen framåt. Men vi kan ta nästa graf på en gång, där vi då bara ser energisektorn, hur extremt stark den har gått. Det här försöker då illustrera, är det här den nya indexdrivaren? Tech har ju faktiskt gått ganska svagt på slutet. Konsoliderat, om du vill vara snäll, har rört sig sidledes, men har tappat ändå en del senaste dagarna. Men energisektorn däremot, den har ju gått väldigt starkt, och du har fått visa på den här brutit upp här.
Ja, men just det.
Om du där tittar ser hur den har rört sig historiskt och också relativt då amerikanska börsen, så ser du liksom att den ändå har brutit upp där också från liksom tidigare nivåer. Så att bara på något sätt ge en bild av att energisektorn har gått väldigt starkt och tror upp 25% på kort tid, och det är ju då det stigande oljepriset som ligger bakom det. Och ja, men det är ändå lite intressant när marknaden är mer orolig för inflation och högre räntor, och så går big tech lite sämre, som har gått extremt bra. Så frågan är liksom, är det bara en liten anhämtningspaus nu, eller är det liksom, det är ju ganska stora grejer som rör sig fundamentalt just.
Oh ja, det är många som håller andan nu för att det inte ska bli någon eskalering eller det ska bli mer orolighet i världen, och det kan ju påverkar börsen och även energipriser väldigt mycket.
Ja.
Du var inne på det där att energipriserna och oljepriset till exempel är ju väldigt inflationsdrivande. Vi har ju fått in färska inflationssiffror från både Sverige och USA. Först kom de amerikanska siffrorna och de såg ju lite för höga ut. Det här blev ju ett bakslag kan man säga.
Igen.
Precis samma mönster som senast. Sen kom ju de svenska in. De såg betydligt bättre ut. Det var ju bättre än vad både analytiker och vad Riksbanken själva hade väntat sig. Så min fråga till dig då är, kan inte Thedéen och Riksbanken ta på sig den här ledartröjan nu och gå ut före Fed och ECB och sänka?
Ja, det hade väl på ett sätt kanske varit trevligt för oss och för dem med bolån exempelvis. Men ja, alltså det där är ju, det är väldigt svårt att svara på, men det är klart att det ser, alltså fundamenta ser väldigt olika ut i amerikansk ekonomi jämfört med då europeisk och kanske svensk ekonomi. Så att just att vi får en inflation i USA som har svårt att komma ner samtidigt som den kommer ner snabbare än väntat i Sverige. Ja, absolut. Det gör ju Riksbankens jobb lättare. Men vi har ju också sett då, i takt också med geopolitisk oro, en amerikansk ekonomi som går bättre. Feds liksom förväntade räntesänkningar, de blir bara färre och färre. Det gör att dollarna stärks, svenska kronan försvagas, och det vill ju Riksbanken inte heller se. Så att om man liksom tänker ur den aspekten, så är är det ju tveksamt att man kanske vågar gå före bägge. Jag tror framförallt, man tittar nog mer på ECB. Euron är en viktigare valuta för Riksbanken än vad dollarn är. Så att, ja, men jag tror ändå inte det. Men det är klart att förutsättningarna just nu ser bättre ut.
Och, ja, men de gör ju det. Men som du nämner, kronan, det kan ju vara en liten sån här faktor som håller oss tillbaka. Att den är svag.
Ja.
Och först skulle vi inte bli oavsett. Schweiz har ju redan varit där och just sänkt.
Men, ja, men exakt.
Mm. Ja, av de viktiga centralbankerna. Förlåt Schweiz, om man får säga så.
Ja, men exakt. Nej, men så att det är fortsatt spännande att se vad som händer nu framöver. Som sagt, räntesänkningar från Fed, de minskar för varje dag som går, känns det som. Det har till och med börjat prata om, ska vi behöva se räntehöjningar nu? Det hoppas vi inte, det är väl inte huvudsnarret någonstans, men det börjar ändå tisslas och tasslas lite om det och förklarar väl också lite grann svagheten vi ser på börsen just nu.
Det finns där ändå i någon sorts tanke.
Exakt.
Du, nu vidare till något lite roligare.
Mm.
Roligare än räntehöjningar i alla fall.
Ja.
Vi har ju en ny rapportsäsong som precis håller på att starta. Först ut var ju i vanlig ordning de amerikanska storbankerna. Och det var väl ingen jättedramatik där. Det var väl bara lite oro över huruvida de kommer fortsätta ha så här höga räntenetton. Om vi går in nu i en miljö med lite lägre räntor kanske.
Ja, och det borde inte vara någon surprise. Å andra sidan så har ju faktiskt räntan nu hållit lite högre än väntat. Så att vi får, det där vet jag inte riktigt hur stora växlar man ska dra på. Men det har ju varit ganska spretigt amerikanska banksektorn. Men vi tycker det är roligt att titta på svenska bolag.
Och det är
dags nu.
Ja, det drar igång på riktigt den här veckan.
Ja.
Imorgon kommer till exempel Volvo.
Mm.
Ericsson kom idag med en liten rapportskräll.
Just
positivt, överraskade dem.
Ja.
Men du, om man ska så här, snart öppnar ju en veritabel flod av rapporter som bara kommer in här.
Mm.
Och om man ska ha lite breda penseldrag och sammanfatta vad man bör hålla koll efter, vad skulle du säga då?
Det känns ju som att man har pratat om samma saker nästan om liksom varje gång det är rapportperiod just nu, men det är ju klart att när börsen har gått så bra också så blir man ju liksom lite extra liksom, okej, okay, det här känns lite olustigt att vi går in med så här hög förväntansbild, men och någonstans tar vi svenska börsen, det vi har ju pratat om, det är bank och verkstad som väger väldigt tungt. Verkstad har ju gått fantastiskt, bank har också gått bra, men verkstad har gått jättestarkt på det här cykliska uppsvinget som vi har prisat in. Men någonstans generellt breda penseldrag, så är det klart att vi tittar på för det första marknadsförväntansbild. Vad går vi in med för förväntningar? Vad kommer bolagen kunna leverera relativt vår förväntansbild? Och det är klart att ju högre börskursen har gått, ju högre värderingen är, desto högre är förväntansbilden. Och då kommer det vara viktigt, hur ser bolagens framtidsutsikter ut? Såklart. Orderingången kan skvallra om det i orderboken. VDs uttalanden kan vara liksom såna här grejer som marknaden kommer titta väldigt noga på. Bolagen släpper ju oftast, allt som oftast, de flesta gör det, släpper siffror på morgonen och så är det ett conference call runt lunch. Och där kommer marknaden verkligen liksom spetsa öronen för att hitta ledtrådar. Ungefär som när Fed kommer med ett räntebesked och sen kommer presskonferensen efteråt.
Där kan man
fokus efteråt
kalibrera förväntningarna lite grann.
Ja.
Om man inte var nöjd med det man fick på morgonen. Att man kan ändå lyssna, greppa efter små halv där, eller vad man ska säga.
Det var något nytt ord. Ja. Ja, men och sen blir det blir fokus på efterfrågan, tillväxt, och det här beror lite på vilken marknad du har exponering mot. Så det är också intressant att se, har du exempelvis stor exponering mot en amerikansk marknad versus en kinesisk kanske? Kinesiska har ju vaknat till liv lite grann efter mycket stimulanser. Marginalsidan alltid viktig och spännande att titta på det här läget. Konkurrensen, pricing power, känns ju som att det gäller de flesta sektorer just nu, att det var lättare att ha pricing power för något år sedan när efterfrågan var stark på bred front. Allting var liksom starkt och positivt, men i takt med sämre tider så är det ju mer, allting ställs lite mer på sin spets. Och så har vi ju då konkurrenssituationen som har ökat bland annat. Vi har pratat mycket om konsumentrelaterat, bilsektorn exempelvis. Så det ska bli jättespännande att kolla på det. Och sen så har vi också balansräkningen, finansiella statusen hos bolagen. Kommer man fortsätta att uppskatta bolag som har en väldigt stark finansiell ställning för liksom det som det medför? Eller kommer man liksom, rimligen om man hade trott på det här scenariot att räntorna ska falla väldigt mycket, då kanske man hade haft lite mer överseende med bolag som är lite högre skuldsatta, som har gått väldigt svagt. Men i takt med att räntorna är kvar på höga nivåer, så kanske balansräkningen alltjämt är en sån här faktor som man kommer titta väldigt mycket på. Man vill inte se någon emissionsrisk någonstans, för det känns inte kul i det här läget.
Nej, upp till bevis alltså.
Mm.
Och med det tänkte jag att vi måste hoppa vidare till kryptovalutan. För den här veckan sker ju den så kallade bitcoin-halveringen.
Just det.
Och det innebär ju att takten med vilken nya bitcoin skapas, den halveras. Vad kan vi vänta oss då? För det känns ju som att det är lite annorlunda läge nu än vid tidigare halveringar. Det har ju skett 3 stycken tidigare.
Just det, ja, och då har vi sett enorma uppställ. De har varit väldigt kraftiga när man just halverar utbudet. Och jag menar, det går väl att argumentera för det nu också kanske. Men samtidigt har vi sett verkligen en boost i efterfrågan. Vi har fått de här ETF-godkännandena som var runt årsskiftet, tror jag. Också, det har ju blivit mer allmänt accepterat att äga krypto. Vi ser också större aktörer som har liksom smygits in i den här marknaden. Så att, och aktiekursen, bitcoinpriset, har ju gått väldigt, väldigt starkt.
Ja, det är ju betydligt högre nu i perspektiv än vid de 2 senaste halveringarna. Till exempel.
Ja, för då tror jag att man var 50% från den tidigare toppen.
Precis, och nu är vi ju ungefär på toppen.
Exakt. Så att, men ja, det, som sagt, vi ser i grafen här att nu har ändå bitcoin rört sig lite, en konsolidering på slutet. Man satte all time high och sen har man rört sig lite grann sidledes. Så att, vi får väl se lite grann hur mycket det här kan elda på priset lite grann. Så att vi håller utkik. Det kommer ske under den här veckan, eller hur?
Man kan ju inte säga exakt datum, för det beror på lite blocken och sådär. Men förmodligen på fredag ungefär. Ja. Så kan vi säga. Så att det är den här veckan. Och marknaden är ju lite mer mogen nu än vad den var under tidigare. Man tänker så här, 4 år i perspektiv kryptovaluta. Det är ju oceaner av tid, va?
Ja,
men det har ju hänt mycket.
Ja, verkligen. Och vi har ju faktiskt en väldigt lång graf. Alltså lång graf du kan ha på bitcoin. Vad jag kunde fram. Det kanske stämmer. Är det 2014, 2015? Någonstans där. Strunt samma. Det har i alla fall gått väldigt starkt.
Vi kan ju också bara tillägga det att intresset för bitcoin och kryptovaluta är ju väldigt stort. Jag såg att Finansinspektionen var ute igår och varnade för investeringar i kryptovalutor.
Ja, okej, så pass.
Och det var ju för att priset kan röra sig upp och ner. Det har de absolut. Det finns risk för bedrägerier, det kan finansiera terrorism. Så det var inget nytt.
Nej.
Men jag tror att man känner sig manad i och med att det tillkommer så många nya nu, att ändå gå ut och upplysa de nya om riskerna. För det stod också där att 6% av den svenska befolkningen nu har ägt kryptovaluta.
Ja, det är ganska
och det
många.
Är ganska många ändå, faktiskt.
Mm, verkligen.
Vi har precis pratat om lite olika scenarion för inflationen och räntorna. Då kan man ju fråga sig vilka bolag som kan tänkas gynnas av de här beroende på utfall. Där kommer du in som den eminenta analytiken du är, vår professor Kalkyl.
Får se om du säger samma sak efter det här resonemanget, men absolut.
Ja, golvet är ditt.
Ja, men vi kan väl börja med att slänga upp en graf, räntor och börsen, bara för att liksom på något sätt gör någon typ av inledning här, så ser vi ju hur räntor och börsen har ju liksom gått lite grann i tandem här på slutet. Oftast, eller senaste åren, så har vi sett stigande räntor, ja men då faller börsen. Men nu på slutet då, den första ringen jag gjorde, så ser vi hur börsen har stigit samtidigt som räntor har kommit upp. Och det har ju handlat om, som jag var inne på förut, att marknaden är mer okej med högre räntor för att vi faktiskt ser att tillväxten i ekonomin i USA är den stark redan nu. Och den är på uppsving i Europa, i Kina. Och att det då liksom skapar någon typ av acceptans för att men vi kanske kommer se lite högre räntor framöver. Vi kan leva med det för att ekonomin verkar ändå kunna absorbera det, kunna hantera det.
Och sänkningarna känns ändå så här lite inom räckhåll.
Precis. Så att det är väl det vi har pratat om, det Goldilocks-scenariot, att vi får tillväxt när inflationen kommer ner, om vi kan börja med de här räntesänkningarna så småningom. Så det har ju varit liksom grogrunden till den här uppgången vi har sett. Och då, som sagt, att man har varit okej med högre räntor. Vi har en annan graf här på dollar och börsen, den svenska börsen, som jag har haft den här förut, för att när det är risk off, när man inte vill äga risk, då tenderar amerikanska dollarn att stiga, vilket då är den röda linjen. Och då ser vi ju att när dollarn stiger så brukar börsen gå svagt. Men det har vi inte sett här på slutet heller, utan man har liksom, dollarn har stärks av både stark amerikansk ekonomi, men också då oro på slutet. Och som sagt, Fed-förväntningar har skiftat lite, men svenska börsen har gått starkt i alla fall. Och frågan är lite grann hur man ska liksom gå framåt nu då?
Ja, jag har sagt det förr och jag säger det igen. Det är inget lätt jobb du har i de här tiderna.
Nej, men man måste gissa i alla fall.
Ja, absolut. Kvalificerade gissningar, ska
vi
säga.
Ja, vi får ju se. Men då tänkte jag bara så här, då blir det ju lite grann. Först hade vi ett scenario med recessionsoro och ändå lägre räntor. Ja, men då vill man ju äga någonting som kan generera tillväxt framöver. Man kanske till och med är beredd att betala upp för det. Man kan betala högre multiplar när räntor kommer ner. Men nu i ett scenario med högre tillväxt, vi ser att liksom, vi har pratat om det här då, cykliska uppsvinget runt om i världen och att räntorna ska vara högre på en, liksom på en högre nivå under en längre tid framöver kanske. Och då kanske man ska då skifta lite grann från då exempelvis tech högmultiplar eller ska vara mer, ja men de som har högre multiplar men som ändå är cykliskt.
Du och kan cykliskt ha... innebär att de lätt följer med konjunkturen, kortfattat.
Ja, ja, men precis. Så att om du då tänker att du ska äga någonting som är cykliskt, men kanske som är mer åt värdebolagshållet. Alltså låga multiplar, men samtidigt cykliskt.
Och vad är ett värdebolag?
Ja, men generellt brukar man säga att man har låga multiplar.
Det är lågt värderat och ja, ofta stabila bolag. Kanske finns lite utdelning där också.
Ja, men exakt. Ja, men precis så. Så att då är bara frågan, ska man äga kanske mer då råvarubolag, energibolag eller billiga cykliska bolag, Volvo, Sandvik, SKF till exempel. Att de kommer gå bättre och dessutom kan fungera som lite någon typ av inflationshedge. För är det så att inflationen kommer bli mycket värre nu? Ja, men vad vill man äga då? Ja, men då känns ju råvarubolag och energibolag mycket bättre än att sitta på exempelvis det som har gått väldigt starkt i form av högt värderat. Det kan ju vara, jag tog just verkstadssektorn här som ett exempel. Och du studsar lite på de här.
Ja, jag såg det att du skiljer där på fulverkstad och finverkstad. Ja, då får du nog bara förklara vad som finns i respektive linje. Ja, men
det här, är ju ord man helst inte ska slänga sig med nu för tiden, har jag förstått. Men det blev så långt i den här grafen då, att skriva ut höglönsam verkstadsbolag och låglönsamma verkstad.
Är det någon som vill vara på fullaget? Jag tror inte det. Jag kan ändå förstå att man studsar på det om man är en av de närmast berörda.
Ja, men exakt. Och det är alltid den frågan. Ska man ta sig från det ena facket till det andra? För att man kanske kan uppvisa, vad vet jag, en ökad eftermarknadsförsäljning, stigande marginaler, högre stabilitet, högre vinstkvalitet och så blir det finverkstad. Alltid mycket snack om det. Men distinktionen här som jag har gjort, det är egentligen hur stor liksom, skillnad det är i marginaler. Så de höglönsamma verkstadsbolagen, de klassificeras som finverkstad här och så tvärtom då. Och de har ju faktiskt rört sig likadant nu sen årsskiftet. Och,
ja, men verkligen förvånande lika tycker jag.
Ja, framförallt när vi tar nästa graf, bara för att visa på, när vi zoomar ut lite, så ser vi hur de höglönsamma, högt värderade verkstadsbolagen har gått extremt mycket bättre. Alltså det är ju jättestor skillnad.
De har verkligen
skillnad.
Premierat, så ja, det har vi ju pratat precis. Mycket om här den ja. Senaste tiden, när det har varit räntoro till exempel.
Ja,
och man har ju ändå gått bra.
Exakt, för man har också varit orolig för konjunkturen. Vilka verkstadsbolag står pall i ett sämre klimat där ute? Och då vet vi att exempelvis Assa Abloy, Atlas Copco, Hexagon eller vad det nu kan vara. De har bevisats över tid. De har starka marknadspositioner. Liksom, de kan bibehålla sina marginaler på ett helt annat sätt. Och de har levererat framförallt i det här klimatet. Och därför har de gått mycket bättre. Men då är frågan om vägen framåt. Om vi då ska ha ett klimat med då faktiskt bättre konjunktur, högre tillväxt och samtidigt högre räntor. Ska man då snegla lite mer på lågt värderade?
Ja, är det fulverkstans revansch?
Ja, men precis. Om man då bara ska titta verkstad så kanske det är de som ska gå bättre då, framöver. Och sen som sagt, kanske man kan baka in, alltså bank är lågt värderat exempelvis, men också just råvarubolag och energibolag. Så att det kan vara en intressant, vi kan väl göra någon typ av utvärdering kanske efter sommaren.
Men det tycker jag vi gör. Vi tar och följer upp det här inom ganska kort, tycker jag. Och ja, vi ska väl upplysa om lite risk också, tror jag.
Ja, men exakt. Vi vet ju att all handel och trading är förenad med risk och att allting som har sagts i det här programmet, det ska ses som inspiration och ingenting annat.
Och vi tar också och tackar alla er som har tittat. Vi är tillbaka nästa vecka.